When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Så hej och välkommen Lisen Sundgren till Holy Crap Podcast.
Tack så jättemycket, roligt att få vara med.
Ja, vi konstaterade precis innan det här samtalet att våra vägar har ju korsats innan. Ja. På ett event tillsammans med Pucka som vi precis hade ett samarbete med här i podden också.
Ja, vad kul.
Ja, så vi har ju sett innan, men det var ju så att hur jag kom i kontakt med dig igen. Jag var ute och åt på en jättetrevlig restaurang i Göteborg för 2 veckor sedan. Och där så serverade de väldigt mycket växter. Jag tror att alla växter på restaurangen var från ägarens egen trädgård. Och sen så pratade hon om dig. För jag berömde henne så för alla örter. Och vi blev serverade örtte i slutet. Och det var så, men det var så fantastiskt.
Får jag gissa vilken restaurang det var?
Ja.
Vilda.
Det var det.
Ja,
precis.
Jag var där på gästspel.
Ja.
Och hon fick ju också, hon blev årets kock på Stella-galan.
Mm-hmm.
Också väl, ja.
Nej, men det var en helt fantastisk upplevelse att vara där just för att liksom ta del av alla här svenska växterna och örterna.
Ja, men de är ju så duktiga. Det är verkligen, jag älskar att vara där. Ja, men kul!
Och vi är ju här idag för att prata om örter som medicin och naturen som läkning. Mm. Och jag tycker att man ser mer och mer en trend i att göra sina egna örtteer, att använda sig av det som finns i naturen runt omkring oss. Och det här är ju egentligen 1000-årig kunskap som kommer tillbaka, hur vi kan använda oss av växter och örter som medicin för att hjälpa till med läkningen i kropp och själ och sedan applicera det här i vårt moderna liv, tänker jag.
Precis.
Nej, men det var så kul för att innan den här intervjun så kände jag så här, men gud, jag måste ju förbereda mig ett litet örtig här för att jag har lite så här olika örtigar här hemma. Så jag tänker så här, vad skulle du säga om det här som jag dricker just nu? För nu dricker jag ett ekologiskt örtig av hallonblad, brännässla,
damaskena.
Och rödklöver. Vad skulle du säga? Och sen fick man liksom, det här är rena örter så man får liksom krossa dem själva och sen tillbereda.
Mm. Fint. Ja, men alltså rosen är ju allmänt lugnande, svalkande på sinnet och jag tycker att den är också antidepressiv, alltså upplyftande, så jag tycker ju väldigt härligt med rosa här års. Rödklöver är allmänt liksom näringsrik. Också renande. Och i viss mån innehåller fytoöstrogener, men inte i så här små mängder så händer ingenting. Men och så tycker jag också att rödklövern ger en så himla fin, mild smak. Den är lite sötma. Och sen hallonbladen och nässla, det är ju ren näring. Liksom, eller hallonbladen framförallt är ju sammandragande. Man brukar rekommendera te på hallon och nässla under graviditeten. För att hallonbladen är sammandragande och stärker vävnaderna och förbereder kroppen inför förlossning. Men också även när man inte är gravid. Och sen så nässlan är ju typ det bästa man kan äta och dricka vad det gäller näring. Så den är ju toppen.
Mm. Ja, men det är översatt just med nässlan, för det är någonting som jag får till mig jättemycket senast. Att ta in mer nässla i ditt liv. Jag vet att jag försökte med någon så här nässelpulver för några år sedan, men det har ju väldigt bäsk smak just nässla.
Ja, det är inte skitgott med nässelpulver. Nej. Men man kan ju, jag brukade göra blanda lika delar nässelpulver och nyponskalsmjöl. Och sen så hade jag i ingefärspulver, alltså torkad mald ingefära. Och så kan man ju lite kanel, kardemumma och rostade sesamfrön. Så blir det liksom en god röra. Mm. Som man kan strö på sin yoghurt eller i gröten eller i knäcket. Eller när man bakar så här fröknäcke eller någonting.
Ja, det lät ju gott, för att jag är lite så här, jag går ju verkligen all in, så att jag körde ju det här rent i ett halvt glas vatten, typ en, två matskedar nässelpulver, och det var
ja, men det ska ju vara gott.
Alltså, ja, det där var ju
annars kvällningen. Blir det ju inte medicin, då blir det ju liksom sånt motstånd.
Och gud, det där är så viktigt, speciellt jag som är oxe, som är väldigt mycket liksom njuter med alla sinnen.
Ja. Nej, men jag känner lite ingefära och grejer. Ja. Och sen så kan du ju faktiskt dricka nässel, alltså göra en infusion, att du tar torkade nässelblad och alltså som inte är malda, och så låter du dem, jag brukar göra en stor kastrull på morgonen med olika örter som jag behöver eller vill ha, och sen får den stå, eller jag häller över en tekanna, men det får stå dra hela dagen, och så dricker jag lite då och då, och i slutet på dagen så är det ju jättestarkt. Men, eller så gör man infusionen på kvällen och så får den dra till på morgonen, så får du ut alla mineraler och grejer, så behöver du inte äta det där pulvret, det är inte gott.
Nej, det är ju inte det.
Eller men, så bakar du in det i bröd eller gröt eller så, här, så att du inte...
Ja, men det här inspirerar att höra att man kan använda det på massa olika sätt, för att både jag och Matilda är ju så nyfikna på det här ämnet när det kommer till liksom örter, naturens läkning. Vi båda har just nu processen av att försöka ta oss utanför stan, in i naturen och liksom bosätta oss där. Så att det här avsnittet känns som att det kommer så lägligt inför 2024, då vi känner att det är kanske då året som det händer, när vi äntligen liksom flyttar ut från stan. Men jag tänker, för att ta det från början med din historia och din resa. Vad fick dig att bli intresserad av örter och användningen av växter som medicin?
Alltså, växterna har ju alltid funnits där. Jag har ju turen att ha varit uppväxt på platser där det finns natur och fått tillbringa mycket tid i naturen själv, så här, skrutt omkring. Och jag hade morfar som var väldigt botaniskt intresserad, som... Han var noga med att man skulle lära sig de vetenskapliga namnen på växterna. Så det var så här, ja, här är en Bellis perennis. Det är ju en tusen sköna, inget komplicerat. Men liksom så där. Så att jag fick upp ögonen för växter väldigt tidigt. Och sen så, när det verkligen hände grejer, det var ju, jag bodde i New York när jag var ung. Och det var slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och sen så jobbade jag jättehårt, och så körde jag i väggen och så blev jag utbränd. Men även innan jag blev det så kom jag väldigt tidigt i kontakt med liksom, yoga och ayurveda och meditation och så här. Och även örter. Och sen så körde jag i väggen och så kom jag hem till Sverige med utmattningssyndrom. Fast det fanns inte på den tiden, utan liksom, det fanns liksom inte den orden för. Men jag ville bara ut i skogen. Så det var liksom det enda som levde i mig, var att gå ut i naturen. Och det gjorde jag dagligen, varje dag. Det blev min rutin att söka mig ut. Och sen så hade jag turen att, för läkarna kunde inte göra så mycket på den tiden. Och de skickade hem och sa, ja, men ät din gröt och gå dina promenader så blir det bra. De hade ju liksom inte verktygen då. Men då hade jag en väninna som var väldigt handfast och resolut. Så hon bokade en tid åt mig på Vidarkliniken i Järna, som inte finns längre, tyvärr. Och jag var så, det blev väl bra. Och så körde hon dit mig. Och där så blev jag så småningom inlagd. Där får man ju, där var ju behandlingen med bra, vet, all maten var producerad tillverkad av närproducerade råvaror. Man såg liksom kossorna utanför på ängen som mjölken kom ifrån, och grönsakerna som växte på odlingarna där nedanför. Och så fick man ju då mycket örtpreparat. Jag blev jätteintresserad när jag började må bättre och få upp näsan över ytan. Liksom. Så började jag bli nyfiken på de här växterna som jag fick. Började diskutera det med min läkare. Han var fantastisk. Martin Reder hette han. Var holländare. Och så frågade jag så här. Ja, men började ställa en massa frågor. Och istället för att börja förklara saker för mig, som ju många gör, så var han smart. Och sa så här. Ja, Låt mig följa dig till biblioteket. Jag tror bibliotekarien kanske har lite böcker som du kan vara intresserad av. Och jag tror han hade pratat ihop sig med henne. För det låg liksom en hög med böcker om örter till mig där.
Oh, wow.
Ja. Så då satt jag och läste på där. Och fick dagarna att gå med det. Och sen så var jag ute. Jag var utomhus hela dagarna. Det här var sommaren 94. Det var liksom, då var det den varmaste sommaren på 100 år. Sådär. Så att jag var ju bara ute. Och så läste jag de här böckerna. Och så var jag så här, får jag plocka lite örter i örtagården här utanför? Ja, visst, sa han. Väldigt, för han såg ju liksom att när nyfikenheten vaknar till liv. Det är ju ett tillfrisknande. Det är ett friskhetstecken. Mm. Från att ha sett allting
bara
svart.
Bara varit i fight and flight och bara i. Mm.
Ja, precis. Och... Ja, så började jag plocka liksom örterna där och så var jag så här, men får jag använda köket och göra te? Ja, visst, sa han. Och så dels började jag ha synpunkter på vilka örter jag skulle ha. Mm. Och antroposofläkare, de har ju liksom dels en vanlig läkarutbildning på 5 år. Sen ovanpå det är antroposofmedicin. Och jag var så här, men jag vet nog bättre. Ja, men då så fick jag, han bara lät mig hålla på där och... Jag minns så väl en kväll när jag fick för mig att jag behövde mynta. För det var bra för matsmältningen och vad det var, och levern och allting. Ja, och så gjorde jag en stor kanna. Jag satt framför en öppen brasa och så skulle jag dricka en hel kanna te. Eller det slutade med att jag drack en hel kanna te, mynta då. Och sen så somnade jag kanske vid 4-5 på morgonen. För jag kunde inte somna, för jag hade druckit en kanna mynta te. Och det var då jag verkligen lärde mig, liksom genom erfarenhet, hur mynta påverkar kroppen. Nämligen, man blir pigg. Så det är ju, kunskap går ju liksom via, dels absolut, ja, läs böcker, gå utbildningar och allt det där jag har gjort. Men också via den egna erfarenheten.
Mm.
Men där, det väckte någonting. Och sen så kom jag till, sökte jag mig till Rosendals trädgård som trädgårdspraktikant. Och då fick jag en plats där, 95. Och var ju överlycklig för det. Och då var det liksom, det var så roligt för i den här gruppen av oss 5. Vi kom från väldigt olika platser i livet, alla vi, jättefin grupp. Och han älskade att gräva. Och en annan, hon ville bara rensa ogräs, det var det bästa. Och jag ville bara hålla på med örterna. Liksom. Och det var någonting som hände med mig där som tilltog. Och jag hade några starka upplevelser där med det. Och det är svårt att förklara sånt där ibland. Att jag bara sögs in och ville veta mer och mer. Och så fick jag höra talas om en liten kurs någonstans på Söder. Där man kunde lära sig att göra bivaxsalva. Mm. Och då gjorde jag det. Ja. Och var så här, man behöver bara bivax och olivolja. Allt som behövs så har man. Och sen så småningom så ledde det till att jag lärde mig att göra hudvårdsprodukter. Och så blev det en hudvårdsserie som heter Lysen Organics. Som jag drev i många år. Som inte finns längre. Mm. Och sen så fortsatte jag på Rosendal. Men jag gick en örtterapeututbildning. Medan jag samtidigt jobbade kvar på Rosendal. Och då fick jag en tjänst att, i förädlingen. Där vi gjorde så här teblandningar och kokade marmelader. Och gjorde alla inläggningar och sånt där. Och den fick jag för de såg mitt intresse för örterna. Så att då kunde jag härja vilt. Och bokstavligen härja vilt. För att där började mina första vilda experiment med vilda växter. Och då... Jag kommer ihåg att jag gjorde så här till en julmarknad, tror jag det var, eller om det var sommar, jag kommer ihåg. Så gjorde jag så här nässersalt och jag gjorde tallolja. Jag la tallkvistar i olivolja. Och det var ju ingen som köpte de där grejerna, för det var ingen som tyckte att det var något. Det var ju bara konstigt då med det vilda. Liksom. Det var ju 96, 97. Men där hade jag verkligen en möjlighet att... fördjupa mig i det här och jag fick hitta på teblandningar och så här. Och sen hände sen? Ja, sen flyttade jag tillbaka till USA och skulle ta tag i min teaterkarriär, men det slutade med att jag hoppade på en till örtmedicinutbildning istället
Och livet ville annat.
Livet ville verkligen annat. Och det fick jag väldigt kraftiga signaler på där. Så jag tackade nej till teatern till slut. För jag höll på med båda där samtidigt. Mm. Men och så den perioden blev väldigt avgörande. För då insåg jag att det här med örter, det är inte bara så att örter är medicin eller lavendel mot huvudvärk eller sådär. Utan det är ett sätt att leva. Och ett sätt att förhålla sig till livet och till naturen omkring, den övriga naturen och människorna omkring oss och hälsa och sådär. För att örter kan vara både, du kan använda dem i maten och de kan vara absolut medicin och behandla sjukdomar. Och de kan, man kan använda dem till hudvård. Och det resulterade till att jag fördjupade mig ännu mer i hudvård och skrev några böcker om det. Liten sorts spa och liten sinniska spa. Sen när jag kom hem. Så när jag kom hem då 2000, då kom jag tillbaka till Rosendal och då blev jag ombedd att börja hålla kurser och jag började en örttjänst. Och då höll jag på med det här grejandet helt enkelt. Och så började jag hålla kurser. Och där höll jag både kurser om odlade och vilda växter. Mm. Och sen har jag liksom bara fortsatt med det. Jag har försökt ta mig ifrån några gånger, men jag kommer hela tiden tillbaka.
Det är väldigt, det känns som att det är väldigt menat att du ska vara just i den här. Och det är så kul det du beskriver, det är resa det här. Att verkligen vara pionjären, att vara så före sin tid. När man har det här stora intresset och när det är menat att man verkligen ska göra någonting. Mm. Och hur människor liksom inte förstår. Och sen så visar sig att man sitter på en guldgruva. För sen kommer ju alla andra förstå den här liksom gåvan som du har fått. Och jag menar, det är också fint hur du berättar hela resan med utbrändhet och liksom stress. Mm. Vilket är väldigt, väldigt aktuellt i dagens samhälle.
Verkligen.
Och hur du hittar läkningen i örterna. Och nu kan ju du vara på, liksom, jag tänker det här... men det är som cirkeln sluts, för nu kan du vara där du är och lära ut och ge din medicin till folk som är där du var.
Ja, precis.
Och det är ofta så det är när man har, för det här är ju verkligen själsgåva skulle jag säga, som du besitter, som du har, som du säger. När det kommer till ens gåvor, ofta kan man vara så här, man vill försöka ta sig iväg från dem, men det är som att man hela tiden blir tillbaka kastad.
Ja, nej men så har det verkligen varit, för jag har ju gjort, för man ska ju försörja sig också. Så jag har ju gjort massa olika saker. Men som sagt, jag kommer hela tiden tillbaka och hittar nya infallsvinklar. Och det är ett evigt lärande. Verkligen. Och nu, jag började jobba med pucka så småningom för några år sedan. Och då fick jag en anledning att fördjupa. För då hade jag hållit på med det vilda så många år. Och liksom lite kommit ifrån de odlade växterna som ju är lika viktiga för mig. Och det var så härligt att komma tillbaka till dem och också få ingångar till liksom mer forskning och fördjupning. För Pucka har jobbat jättemycket med det och har bedrivit egen forskning i samarbete med olika universitet och så här. Och så har det lett mig in på nya spår som blir en ny bok som kommer ut nästa vår. Men den kan jag berätta om nästa år.
Så att
det är ju liksom, och jag tröttnar ganska snabbt på saker, men här finns, här går det inte att tröttna, för att det finns hela tiden nya djup och nya områden att utforska.
Jag tycker det var så fint det du sa med att det är så mycket mer än bara en ört att liksom ta in som en ört, utan det är ju att förstå samklangen med naturen, att det blir som en hel livsstil, och det gör ju också att man börjar respektera naturen, det som finns runt omkring, för man förstår det här med att vi alla är ju ett, alltså vi, naturen, djuren, det är det här eviga kretsloppet, och det fungerar ju som allra bäst när vi börjar att arbeta tillsammans och inte bara jobba mot varandra.
Nej men precis, och det är ju den stora grejen nu. Folk pratar mycket om så här djur och natur och människa. Men jag säger va? För vi är ju natur.
Det är ju så, det.
Ja, så när folk säger så här, men jag är ju ingen naturmänniska. Då blir jag lite full i skratt. För att vi är ju lika mycket natur som rådjuren och brännässlan. Liksom. Mm.
Men det är inte lätt heller. Jag menar så här, när vi sitter här i våra... betongstäder, för det blir, vi hamnar ju väldigt långt från det som vi kanske en gång förknippade med natur, som är det här råa, vilda. Men jag tänker att det är ju därför vi också mår som vi mår.
Mm. Och det har man ju sett mycket. Jag är ju också natur- och skogsterapiguide och guidar i skogsbad. Och jag utbildade mig till det för några år sedan när jag kände att jag ville hitta fler verktyg för att komma närmare övriga naturen och kunna ge verktyg också till folk. Då läste jag ju mycket liksom, forskning och sådär. Och då har man ju sett att skogsbaden började utvecklas då på 80-talet i Japan i början på 80-talet. Och det var i samband med hela den här revolutionen när folk flyttade in till storstäderna och började jobba stillasittande på kontor framför skärmar. Och blev jättesjuka och dog av stressrelaterade sjukdomar. Och då har man sett att ju mer vi fjärmar oss från den övriga naturen, ju mer ökar den psykiska ohälsan. Och det som är både sorgligt och fantastiskt är att det krävs inte jättemycket för att råda bot på det, utan det kan räcka med ett par timmar i veckan. Du behöver inte ens gå ut i en skog, men alltså närhet till natur, kan vara en park, kan vara... Det är viktigt att ha... Jag sitter och tittar ut nu här för jag har massa träd utanför fönstret. Som vi ju vet nu idag att det är så viktigt att kunna se träd från sitt fönster där man bor. Men det har ju verkligen blivit viktigare och viktigare, och ju mer vi fjärmar oss ju olyckligare blir vi liksom.
Och jag tror ju fortfarande på den här gröna vågen som kommer ske, att människor kommer mer och mer flytta ifrån storstäderna. Sen kanske inte det händer om 1, 2, 3, 5 år, 50, jag har ingen aning. Men det har ju alltid varit så innan att man ska bo mitt i städerna. Men jag tror att fler och fler kommer längta ut.
Men ja, jag tror både och. Därför att det är också hållbart att bo i en storstad. Jag har en liten stuga i Sörmland sedan ett par år tillbaka. Och det är ju fantastiskt. Men jag har också lite ångest. För att komma till den så behöver jag... jag får låna en bil under vinterhalvåret, och då behöver jag åka bil för att komma dit. Och jag behöver åka bil för att åka och handla när jag är där. Men här, när jag är i stan, så kan jag gå eller cykla nästan överallt. Eller åka tunnelbana eller buss. Så det är hållbart att många bor på många sätt. Att många bor på så här, centralt, att man kan ta sig enkelt till jobbet utan att använda bil till exempel. Och inte behöver ta bilen för att åka och handla. Det är både och, men jag tror absolut, för jag har grannar på landet som jobbar mycket med att skapa liksom en gemenskap kring det gröna. De har odlingar och så har de en farmers market på, Osprey Farm heter de. På sommarhalvåret så har de en farmers market, och det handlar mycket om att liksom människor ska mötas, skapa en gemenskap. Och att ge människor möjligheten att äta mat som kommer direkt från odlingen liksom, och se, och för att vi hade en skolklass där med gymnasieungdomar som läser till restaurang, till kockar, går en restaurangutbildning, och bara för dem att komma ut där i odlingarna och få laga mat och så här. Så det, jag tror att vi, när vi flyttar ut och även om man är i stan, att vi behöver öva oss i att stötta varandra och att skapa communities, så man inte bara liksom flyttar ut och så sitter man där i sitt lilla hus och tror att man ska klara sig själv, utan vi behöver varandra, vi behöver samarbeta och vi behöver umgås och vi behöver relatera liksom, vi behöver behöva varandra också.
För att
det ska funka. Alla behöver inte odla, alla behöver inte ha djur, alla behöver inte kunna allt liksom, utan man kan
vi ska ju leva i den här flocken i samhället, för att, som du säger, vi är ju flockdjur. Vi ska ju bo tillsammans, vi ska ju hjälpa varandra.
Ja,
ingen mår ju bra av att isolera sig och så. Och på tal om det, för det har jag sett också att du delar mycket i dina kanaler, det här med säsongsdepression, eller att många mår sämre när det kommer, när det blir de här mörkare tiderna. Och jag vet Matilda, som jag har podden tillsammans med, som inte kunde närvara idag, hon har ju precis flyger till Bali just för att liksom fly undan det här mörkret och få sol och få liksom hela den där livsstilen där borta. Och vad är dina, jag tänker när det kommer till örter, natur, medicin, vad är dina bästa tips? Vad ska man göra för att boosta sitt välmående nu under det här mörkare? Vi är ju i den mörkaste perioden nu, precis innan.
Ja, det här nu är den mörkaste veckan. Ja, verkligen. Och det är flera saker, för jag har haft jätteproblem med vinter. Verkligen fått kämpa med vintrar och rest i många år. åkte bort på vintern, men man ska ju, ja, det blir ju komplicerat också. Så vad jag gör är att jag har insett att jag behöver röra jättemycket på mig. Så att jag går ut varje morgon och går ut. Nu har jag tur som bor nära. Jag bor i Hjorthagen, så jag går ner i Norra Djurgården. Och så går jag ut och går så länge som jag har tid med. Eftersom jag jobbar hemifrån just nu så kan jag vara ute 1 till 2 timmar. Och så mediterar jag året om. Det är jätteviktigt för mig. Jag tror många skulle må bra av det. Och sen så tar jag D-vitamintillskott. Det började jag göra för ett par år sedan och var så här, varför började jag inte med det här tidigare? Och sen så tar jag massa örter. Jag tar rosmarin, johannesört, timjan som är värmande, antingen i maten eller i te. Ros som du nämnde där, toppen.
Ska vi gå in lite närmare på just de här örterna? För det lät ju så. För jag tänker, som du börjar med det här, rosmarin. På vilket sätt, varför är det bra? Varför ska man äta rosmarin?
Precis, jag har ju faktiskt te på den. Men jag har den i maten också såklart. Den är värmande och det betyder helt enkelt att den stimulerar blodcirkulationen. Så, och då, jag är så här lågblodtryckare så att jag blir lätt yr i skallen och får kalla händer och fötter.
Samma här.
Så att, och då är det bra med örter som stimulerar blodcirkulationen. Och det är också därför vi måste röra på oss så himla mycket. Och gärna på morgonen, det första vi gör när vi vaknar. För att annars så vaknar man och säger man så här, varför ska jag gå upp då? Någonsin.
Det känner man igen nu.
Så det är bara så här, upp och ut, andas, syre. Andningsövningar också rekommenderas starkt. Och sen så har det visat sig, i med den här nya boken så sitter jag och läser massa forskning också. Och rosmarinen stärker minnet. Det har inte så mycket med vinterdepression att göra. Men jag märker också så här på vintern, jag blir lite luddig i skallen liksom. Brain fog. Vad heter det på svenska? Målning igen.
Hjärndimma.
Hjärndimma, precis. Ja. Och sen så johannesört är ju specifik för nedstämdhet och vissa typer av depression, inte för alla. Och absolut vill jag också bara säga att har man en djup depression, det vissa tillstånd behöver man ju faktiskt läkarvård, så att jag vill bara säga det att är man jättedålig, då ska man naturligtvis söka vård, men vid lättare nedstämdhet, absolut, johannesört. Och johannesörten tar man, börja gärna ta den som te eller tinktur eller vad man, det finns olika kosttillskott. Så börjar man ta den kanske redan i slutet på september, början på oktober i en månad dagligen. Och sen så tar man den i en vecka i månaden. Alltså så man behöver inte ta den varje dag hela vintern. Utan sen så finns det receptorer som är så här, de känner igen den och så tar de den, så plockar de upp. Så johannesörten är ju jättebra, och då ska man också komma ihåg att johannesört, det var en sån här kontrovers för massa år sedan, att man ska testa johannesört för det motverkar effekten av p-piller. Så vill man inte bli gravid och käka p-piller, så ta inte johannesört. Det finns andra örter man kan ta. Men sen så finns det också andra örter som man kan behöva ta. För det kan ju vara så här att man är deprimerad för att man sover dåligt till exempel. Det går ju, så det är ju alltid så här med nedsändhet, eller att det är inte så här man kan inte dra alla över en kam, utan den kan ju ha olika orsaker. Kan det vara att du sover dåligt, rör på dig för lite, får du för lite dagsljus, man måste ju gå ut och få dagsljus varje dag, ät regelbundna måltider, vad sa jag nu? Jo, sömnen då. Så att om man har svårt att sova så behöver man se över sömnen. För sover du bra så kommer du också må bättre och vakna gladare. Och då kan man ju ta hjälp av valeriana, frossört, kanel, toppen, lugnande på kvällen. Personsblomma. Jag brukar dricka, eftersom jag är lite lat ibland, så tror jag puckas, eller tar jag bara tepåsar, puckas nighttime. Men den innehåller också frossört och personsblomma bland annat. kamomill såklart. Men jag märker att mellan det här, liksom, röra på mig jättemycket, gå ut på morgonen, få, se till att få dagsljus, ta de här örterna, och äta bra, varm lagad mat. Alltså glöm sallader till lunch på vintern. Mm. Ät varm lagad.
Precis, varm grundad mat som värmer upp hela systemet, ja, inifrån.
Mm. Ja. Och skippa allt det här vanliga såklart. Skippa massa socker och grejer. Så ät sånt som kroppen kan behöva. Nämligen näring. Bra, härliga rotfruktsgrytor. Och, men jag märker att det har hjälpt mig jättemycket. Nu har jag också möjligheten, och jag fattar, det är inte så lätt. Nu har jag haft möjligheten att gå ut på morgonpromenader. Jag kan gå ut mitt på dagen och få dagsljuset. Så är man på ett 9-5 jobb eller så här, försök att gå ut på lunchen. Försök att liksom röra på dig. Om du sitter stilla framför datorn hela dagen, gå upp och rör på dig under dagen. Varva ner på kvällen innan du ska gå och lägga dig. Klä dig varmt. Och också en sån här inställning. För att jag är alltid så här, börjar i augusti, nästan i juli, oroa mig för vintern. Hur ska jag klara mig genom den här vintern? Och lite grann en inställningsfråga, att liksom omfamna att det här är en tid att ta det lugnare. Har man möjlighet till det, så gör det. Även om kanske jobbet är som vanligt och ungarna är som vanligt och allt sådär. Man kanske inte behöver gå på varje social grej eller allt som man kan dra in på. Gör det. Det är en tid för jag vet inte, att gå i det. Och kanske ställa lite lägre krav på sig själv. Att inte sommaren och våren och sommaren och hösten, då kan man topprestera. Och så får man liksom dra tillbaka lite grann på vintern.
Men det är det som är så fint när, att framförallt vi här i Norden har ju den möjligheten på grund av årstiden, att vår och sommar är väldigt extrovert tid där vi många verkligen går in i liksom ljuset och allt det härliga. Mm. Och sen så får vi faktiskt den mörkare perioden, en liten vila där vi mer ska blicka inåt och vi kan gå igenom det som hänt under året. Och det blir en lite, vi brukar prata mycket om just så här skuggarbete här i podden, om att man får göra liksom jobbet av att kolla på många sidor hos sig själv. Kanske möta det här mörkret som man kanske inte alls vill kolla på under de ljusa perioderna. Så det är en gåva också i att vi får den här perioden, även om det är en skitjobbig tid för många, inklusive mig själv.
Verkligen, och det är det också som jag menar med det här omfamnandet, att hellre bara följ med i det. Liksom, för det kommer ju upp jobbiga grejer, men vi behöver inte trycka bort allt det, och nu är jag så gammal så jag har lärt mig att allt kommer tillbaka hela tiden, men man kan också vila lite grann i det, och visst, det är inte roligt varje dag, verkligen inte, men det går över. Och nu har jag sån tur så att jag träffar grannar nästan varje dag. Det är alltid någon att snickesnacka med en liten stund. Så det är bra att se till att man inte blir för ensam. Jag kan också tendera till att man behöver inte tacka nej till precis allt. Det är bra att ha lite socialt liv också, men man behöver inte liksom, man kan tagga ner lite grann.
Ja, vi kan ju faktiskt bli lite bättre till och med här på. För att man blir ju nästan för mycket att isolera sig, för att man tror att dagen slutar vid två nu när det är som mörker. Ja, så där får man nästan tvinga sig ibland till de här liksom sociala tillställningarna, att ta den där middag med vänner, för att man märker hur mycket det ger också. Så att man, annars kanske blir att man lätt isolerar sig. Och det mår ju
in en granne på kaffe eller liksom... Det här är liksom lite lugnare, enklare. Men för mig har det varit jätteviktigt just att omfamna och acceptera. Det har ju varit härligt, jag kom precis idag från stugan. Och när det blir mörkt där, då blir det ju riktigt mörkt. För det finns ju ingen gatubelysning. Mm. Och det är väldigt härligt. För att då är det liksom mörkt på riktigt. Och det känns nästan som att det är skönare än allt det här upplysta i stan. Att det verkligen, det går inte att värja sig efter tända brasa och liksom gå in i det där.
Får försöka lära sig. Jag försöker verkligen att jobba mycket med det, att omprogrammera verkligen så här. Okej, att ta vara på liksom det här mysiga, att verkligen så här, som du säger, kanske tända en brasa om man har det hemma, eller tända massa ljus.
Och... ja, tända massa ljus. Mm. Och, många gillar ju att ligga och kolla filmer på kvällarna, och jag har gjort jättemycket sånt, och ligga och streama serier. Men sen en dag i somras så bara kände jag så här, nej men jag kräks om jag ska streama en grej till. Så då faktiskt gick jag bara nästa dag till bokhandeln och köpte en trave böcker.
Mm.
Och sen dess så har jag läst flera timmar varje kväll. Och igen, jag fattar att alla inte kan, nu talar jag bara för mig, jag fattar att alla inte kan ligga hela kvällen och läsa böcker. För folk har barn och jobb och så här. Men jag har möjlighet att styra över min tid så pass att nästan varje kväll, eller många kvällar i veckan, så kan jag ligga och läsa istället. Och jag märker att det är mer berikande. Jag sover bättre när jag har legat och läst än när jag har legat och kollat på skärmen.
Mm.
På kvällen. 100%. Ja, så det är inte fel att streama verkligen, och kolla på filmer. Verkligen inte. Det, kolla filmer är bland det bästa jag vet. Men, nej, inte bland det bästa jag vet, men jag tycker att det är väldigt härligt. Verkligen. Och det är underbar underhållning och avkoppling och så här. Men för sinnesron så kan det vara bra att liksom, man behöver inte ligga flera timmar. Och man kanske stänger av skärmen någon timme eller två innan man går och lägger sig. Och kanske tar det backa lite från sociala medier. Alltså... jag är på Instagram, absolut. Och jag märker om jag sitter och scrollar och alla människor gör så mycket och man blir så här, oj, 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 och så får man lite hjärtklappning och vad gör jag? Så börjar man jämföra sig, så går man in i allt det där. Det är inte så hälsosamt. Så kanske, och nu så har de det här nya Threads och det, och jag blir så här, nej men herregud, ska en kanal till? Jag orkar inte. Man kan faktiskt backa lite från sociala medier. Man behöver inte tillbringa mycket där. Och, och allt det här har faktiskt med, det låter som jag kommer från ämnet nu, men det har verkligen med vintermörkret att göra och hur, att ta hand om sitt mående. Att det är extra viktigt så här år. Och att gå lite i det kan, betyder också att backa lite från sociala medier. Och kanske hellre satsa på vännerna som är, de fysiska vännerna runt omkring en. Som är ens fysiska närhet. Liksom.
Mm.
Eller gå ut i skogen och plocka nypon och göra en soppa, nyponsoppa. Och bjud en granne på det.
En så bra reminder till oss alla. Och jag, rosmarin känner jag att det är någonting jag ska ta in i mitt liv. Och Johannes ört tycker jag också lät.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Spännande.
Ja, och ta en promenad i skogen och liksom gläds åt det. Och faktiskt en växt som man kan plocka nu i skogen är ju, apropå cirkulation och C-vitaminer och sådär, det är tall. Nu ska vi inte bryta kvistar enligt allemansrätten, så vi får inte bryta av kvistar på träd. Men det finns ju ofta nedblåsta grenar.
Mm.
Så man tar en nedblåst tallgren och så tar man hem den och så drar man av en handfull tallbar och så lägger man dem i en kastrull med vatten och låter det sjuda under lock i en kvart, 20 minuter. Och så silar man det och så dricker dricker man det i sin finaste kopp.
Men gud, så ja, det här, jag kommer spara det här avsnittet och gå tillbaka och lyssna så många gånger under den här mörka perioden. Jag känner att jag behöver alla tips.
Ja, men för de innehåller massor med C-vitaminer. De stimulerar blodcirkulationen. Det är bra för att det är bakteriedödande. Så det är och bra för luftrören när man har hosta eller liksom har någonting på gång. Innehåller bara lite socker så att man får lite energi också. Och så är det gott.
Vad fint. Och jag precis nu under samtalet så fick ett sms av förskolan här att min son har kräkt, så jag vet inte om jag står inför en vinterkräksjuka nu i veckan. Finns det något, vad ska man ta in för örter? Finns det någonting man kan göra för det?
Ja, alltså visst kan man behandla saker med örter, men när någonting väl har brutit ut så är det bara låta det passera. Liksom.
Då är det
bara,
okay.
Ja, men det främsta med örter det är ju att hur de kan verka förebyggande, stärka sitt immunförsvar. Det är svårt så här års, jag vet, med alla unga som är inomhus och bär med sig massa bakterier och baciller hem. Men man kan göra så gott man kan med att stärka immunförsvaret. Med dels att vistas mycket utomhus. Därför att när du är ute bland träden så andas du in fytoncider som är substanser som finns i bland annat i barrträdens doftämnen. Och fytoncider är en del av växtens immunförsvar. Och när vi andas in fytoncider så sprids de via lungorna ut i blodet och ökar antalet vita blodkroppar som heter mördarceller, natural killer cells. Och de är en del av vårt immunförsvar. Och de snurrar runt i kroppen och käkar upp oönskade bakterier och virus och sånt där. Kan man tillbringa så mycket tid man kan utomhus så är det ett jättebra sätt att förebygga sjukdom. Drick talldrickan med alla C-vitaminerna och igen sömnen, återhämtning.
Tack för dessa tips. Jag tror att det är många som lyssnar och sitter och antecknar under tiden. Men som jag sa i början av avsnittet att både jag och Matilda drömmer om att ha en egen örtträdgård och vi står inför att eventuellt köpa hus nästa år och jag har börjat spara ner och se den här örtträdgården framför mig som jag ska odla fram.
Ja. Och jag tänker, vad ska du ha där då?
Nej, men det är just därför den här frågan kommer, för nu sitter jag här med experten, så jag tänker, för du har ju böcker som Vildvuxet eller Äta vilda växter där du utforskar ätbara medicinala växter. Så jag tänker, finns det något så här bra baspaket eller vilka växter skulle du säga alla som vill ha en örtträdgård, vad ska man satsa på?
Precis. Jag är ju väldigt inne just nu på, jag tror att vad världen behöver just nu är ju örter som har en lugnande inverkan på nervsystemet. Och då talar vi kamomill, vi talar citronmeliss, vi talar frossört, hjärtstilla, salvia, mynta, rosmarin, timjan, och alla de kan du använda i maten. Så tycker jag att man kan ha, sen vill man ju kanske ha dill till exempel, dill och persilja, de här vanliga som man har i maten liksom, bara för att det är härligt, och gräslök. Jag försöker tänka vad jag har i min örtagård. Anis i såp är jättehärligt att ha i sitt te. Citronverbena, den måste man ta in på vintern här, men citronverbena är ju fantastiskt att ha, så blandar du den med citronmeliss eller rosmarin, eller bara för att det är härligt på vintern. Myntor av olika slag. Men sen så tycker jag man kan absolut titta lite på sina behov. Om man har så här, man har sömnproblem, ja, men då är det ju bra att ha de där frossörten, citronmelissen, kamomillen, valeriana, men den tar man ju roten på, så att det är först andra året man kan ta den. Sen så är det fint att odla in lite vilda växter i örtagården, som till exempel myskmadra, som är rolig att ha som smaksättare i vinäger och infusioner och Och så, och den är också lugnande och kramplösande. Mm. Och smakar lite vanilj. Det är ju nice.
Mm. Ja, för det kan vi också gå in på om det är så att man inte har möjlighet att ha en örtträdgård eller man bor i lägenhet. För då, som du säger, då kan man ju lika gärna på helgerna åka ut i naturen, i skogen och plocka växter och örter. Och vad hittar vi där som du skulle säga är de här små guldkorna?
Ja, men det är ju klassiker som nässlor. Så när du då har din trädgård, se till att du har en vild hörna där det är liksom lite vedhögar och liksom ris så att små insekter och saker kan bo där. Men också så att du har lite nässlor och så att du har dina brännässlor och kanske lite kirskål som ingen trädgårdsälskare vill ha. Men så i naturen, där finns det ju då brännässlor, nypon, vresrosor. Hagtorn är ju fantastisk för hjärtat, både blad och blom och bär. På rosenbuskarna så kommer ju också nyponen. Det finns ju så har vi tallarna och vi har granarna, men vad man ska komma ihåg då, att man får inte ta granskott på allmän mark, för det ingår inte i allemansrätten. Men i naturen, det finns spansk körvel och det finns ängsyra och det finns harsyra. De är ju mera mat. Växter, harsyran och ängsyran. Men jo, vad du måste ha i din örtagård också är ju såklart ringblommor.
Mm, det har jag hört mycket för hud, också hud och kommer som eksem. Min son har lite eksem till och från, så att jag har tänkt mycket på att kunna plocka in egna örter. Jag har lite krämer.
Ja. Och då gör du, jag skrev mycket om det i mina tidigare böcker och i Lisens gröna värld, där är det lite mer sådär huskurer. Och då, där står man gör örtolja, men det kan du hitta på nätet också. Och om du gör en örtolja på ringblomma, kamomill är också en bra växt att ha till barn. Mm. Och även citronmelis, lavendel måste du ha i örtagården naturligtvis. Förlåt, lavendel. Nu hoppar jag tillbaka till örtagården här. För den är också bra för barn som är lite så här uppe i varv på kvällen och inte kan sova. Då lägger man dem i ett litet lavendelbad.
Ah, vad mysigt. Det är min favorit när det kommer till essentiella oljor. Det brukar jag ha som parfym, lite lavendel. Jag tycker det är så. För jag använder ingen parfym, kemisk parfym, utan jag har bara liksom så naturliga oljor.
Eterisk olja, ja. Och lavendeln är ju jättefin att ha om du har lavendel. Och så plockar du blommande topparna eller precis innan de slår ut och så torkar du dem. Och sen kan du göra små lavendelkuddar.
Mm.
Så har du dem vid huvudkudden. Och så ligger man, så man inte kan sova, så kan man ligga och lukta på dem.
Ja, vad mysigt.
Ja, det är mysigt. Maskrosor finns ju i det vilda också. De bara från det ena till det andra. Men de är roliga att äta, blommorna. Men också bladen är ju jättebra mat, maskrosblad.
Ja, jag har hört att det är nästan är lite så här rucola. Nu har jag aldrig prövat att äta. Jag tror inte jag har ätit i alla fall. Men att det har lite samma smak som rucola.
Mm, det är rätt bittert. Och men plockar dem i början på säsongen, och tycker man att de är för bittra så kan man antingen låta dem dra i kallt vatten. För många av oss folk är inte så vana att äta bittert här i Norden, men om man övar sig så lär man sig. Så om man äter lite maskrosblad första gången kanske det är såhär, vad bittert, och så kanske man tar en gång till och sen en gång till, och sen upptäcker man att men det här är ju jättegott, och sen börjar man längta efter det där lite bittra. Och de innehåller ju både massa mineraler och provitamin A och sådär. Så att de kan man, så tycker man att de är för bittra så kan man låta dem dra i kallt vatten ett par timmar, så drar det ut lite grann. Eller så steker man dem i olivolja med lite vitlök och lite pressad citron. Lite salt, peppar.
Och gud vad gott. Och hur ska man tänka då för att när man plockar vilda växter och örter, man vill ju gärna inte göra det kanske bredvid någon motorväg eller...
Nej, precis.
Ska man ta sig långt ut i skogen eller hur?
50 meter från trafikerad väg brukar man säga. Mm. Och så är det viktigt att kolla att det inte är ett liksom gammalt industriområde, så att det är gift, så att det inte är gifter i marken, tungmetaller och så här i marken. Och vi får enligt allemansrätten så får vi plocka blad, blom, bär och svamp. Alltså allt som kommer nytt varje år. Vi får inte gräva upp rötter. Och vi får inte bryta av grenar. Och jag brukar säga, om du plockar i det vilda så plocka inte mer än 10% av det du hittar av ett bestånd. Liksom. Mm. Utan lämna till de övriga djuren och insekterna.
Det är fint med lite, men förhållningsregler är ju alltid viktigt när det kommer till liksom hållbarhet och att förstå vad man inte får.
Ja, får göra. Och så att växten också kan återhämta, så att den kan, den ska ju också kunna reproducera sig. Så, så att man tar inte, man tar, jag brukar säga så här, skörda vackert, det ska inte synas att man har varit där.
Mm, ta någonting så. Där och där och där.
Ja, exakt, man tar lite där och lite där och så, så. Så det är bra att tänka på. Och så får man ju skölja av grönsakerna när man kommer hem. Liksom, eller växterna.
Mm. Nej, men det kanske vi också kan komma in på. Just hur man tillbereder. Men det kanske är olika från ört och växt. För att jag har sett ibland så torkar man. Ibland så äter man det färska. Men där kanske man mer får googla upp. Så att man vet hur man ska bäst.
Ja, men jag brukar säga så här. För det är lite olika. Men torka örter gör jag för att ha växter till vintern. Och på sommaren, när det finns färska, så använder jag de färska. Mm. Och om jag ska göra till exempel tinkturer, sån här alkoholextrakt, då gör jag helst det på färska örter. Men det går att göra på torkade också. Men, och jag äter ju helst färska örter, men det torkade ju väldigt bra att kunna ta fram på vintern. Och jag föredrar att torka framför att frysa in. Men kanske nässlor och så, om man ska ha det som grönsak så kan man frysa in det. Men annars så föredrar jag att torka. Och så är det viktigt att man då när man har torkat att man förvarar växterna mörkt och torrt. Om de har legat mer än ett år så liksom titta på dem och lukta på dem och smaka på dem. För har de förlorat sin färg, sin smak och sin doft, då kan du kasta dem på komposten. För då har de liksom förlorat sin verkan. Många av de kryddor vi köper idag är av ganska dålig kvalitet. De ligger i små ljusa glasburkar, exponerade i ljus i butiker. Och har väldigt lite smak och doft. Så jag letar ständigt efter bra.
Det kanske är du som får skapa dem.
Ja, men precis. Men så det är också apropå till exempel rosmarin. Även om man inte tycker att det är kul att odla eller inte har en odlingslott. Så där. Förut hade jag balkong. Och det räcker ju att ha några krukor. Som du har en rosmarinkruka, den kan ju inte stå ute på vintern. Ja, men då har den från tidig vår till på hösten. Och så plockar du allt eftersom. Och sen så klipper du ner den och så torkar du och så har du rosmarin för hela vintern. Liksom. Och så ställer du in krukan i någon källare och tar fram den nästa vår. Och då vet du att då kommer den, jämför sen den rosmarinen med den som du köper från någon sån här vanlig.
Ja, jag kan tänka mig att det är natt och dag.
Ja, och sen är det vissa växter som inte håller så bra som torkade, som till exempel citronmeliss och basilika, som väldigt snabbt släpper sina eteriska oljor, förlorar doft och smak, för de är så flyktiga. Medan andra, som till exempel rosmarin, håller ganska länge som torkade. Så att det är så olika för varje växt, så det får man liksom prova sig fram.
Nej, men det jag tänkte på när det kommer till örter är att väldigt många örter kan ju vara ganska potenta. Så är det någonting man ska tänka på när det kommer till att börja använda egna örter, och vad behöver man veta?
Absolut. För det är ju så att vissa örter ska man inte använda till exempel i kombination med blodförtunnande medel. Alltså man har ju blodtryck och käkar medicin för det, så är det vissa örter som man inte ska ta. Till exempel inte rosmarin i medicinska doser. Absolut kan du äta det i en gryta, men inte i medicinska doser. Och vissa örter ska man inte ta när man är gravid. Och så att det är också viktigt att man tar reda på det. Så, men då talar vi med det. De flesta kan man ju äta liksom som mat, som krydda, men det, nu talar vi liksom när man tar dem i te 3 gånger om dagen eller som tinktur i vecka efter vecka. Liksom.
Precis.
Men sen, det som de flesta tål och som är så här, verkligen inga problem, brukar inte vara några problem om man inte är allergisk mot korvblommor, växer till exempel lykamomill, citronmeliss, lavendel, inga kända hinder där. Så, men så det är absolut viktigt att tänka på det om man käkar olika mediciner. Det är framförallt blodförtunnande som man ska kolla upp. Och det är samma sak med om man inte ska ta massor med gurkmeja eller ingefära om man tar blodförtunnande medel till exempel. Så,
men det gäller absolut att göra sin research. Och som du sa där, jag vet när du berättade din historia där i början, att också känna in intuitivt vad tror jag att min kropp behöver för örter och växter. Och sen också kolla upp användningen av det.
Precis.
Vad behöver jag och hur mycket får man ta?
Ja, för det är jättefint att kolla intuitivt. Men man måste också vara jättenoga med att kolla research. Och det jag förespråkar främst med örter, det är visst man kan behandla sjukdomar, men vad jag tror de flesta behöver idag, det är ju sådana här som är förbättrar återhämtningen och skyddar kroppen mot effekterna av stress. Som till exempel, det finns något på engelska kallas för oats in milk. Det är omogna havreblommor som är små gröna innan havren mognar. Som är stärkande och närande. Nässlan är stärkande och näringsrik. Ashwagandha som är lite poppis just nu är också en sån adaptogen kallas det för. Som är mer så allmän stärkande och liksom buffrar mot effekterna av stress och utbrändhet. Så att man ska fortfarande vila och se till att få sin återhämtning. Men jag tror jättemycket på de här som mer ger näring, bygger upp och stärker. Som är mera kanske mat än ja. Och sen så kan man också ta mediciner sen när det behövs, men man börjar med det mest skonsamma, nämligen näringen, och sen kan man börja ta det här mer kraftfulla vid behov. För det är absolut så att vissa örter, det är ju jättepotent medicin, så det är inte så här bara för att det är naturligt eller ofarligt, utan man ska vara, tar man mediciner och har hälsoproblem så måste man absolut kolla upp så att det inte är krockar med någonting.
Precis. Nej, men det är jätteviktigt att poängtera. Och sen på tal om adaptogener. Så Lion's Mane är ju en jag gillar för att jag
vilken då?
Lion's Mane.
Ja, Lion's Mane. Ja.
Är det lejonman på svenska?
Nej, den heter på svenska. Jag har en flaska här. Den heter Garnostora stilla igelkottaksvamp.
Jaha. Oj, det var inte alls. Det var långt från Lion's Mane.
Ja.
Nej, men den tycker jag är väldigt härlig för att jag är ofta en person med mycket tankar, mycket liksom, men jag, det är mycket som pågår liksom mentalt. Mm. Så den tycker jag är väldigt skön att ta, för det känns som att jag grundar mig själv. Det känns som att jag landar mer i kroppen. Och går ur mindet lite, för ibland kan det vara väldigt mycket energi som samlas här uppe. Så den känner jag är väldigt skön att ta.
Jag har inte jobbat så mycket med svampar. Men nu fick jag en flaska här av några som håller på och forskar jättemycket. Så absolut, den är jättebra. Jag gillar rötter när jag behöver liksom, jag har för mycket i huvudet, som burdock, heter det, kardborrerot till exempel. Eller bara rotfrukter. Du får inte glömma att maten är också medicin. Nej.
Mat och medicin, det har jag förespråkat i många, många år.
Alltså, ja. Så när man behöver grunda sig och liksom komma ner ur skallen. Och också så här basic grejer, massera fötterna. Har du för mycket här, då måste man få ner liksom balansera cirkulationen. Så att,
jag brukar alltid göra meditation där jag visualisera rötter som går ut från rotchakrat ner hela vägen till moder jord, till liksom kärnan. Och då är det som att jag känner hela kroppen. Men, och jag tänker som en sista fråga här då. Har du några sista tips att dela med dig av för våra lyssnare som vill lära sig mer om örter som medicin och just att ta vara på naturens helande kraft?
Gå ut och luta dig mot ett träd. Det är ju en väldigt, det är tillgängligt för alla. Vill man lära sig mer om naturens medicin? Jag har inte så bra koll vad som finns för utbildningar idag i Sverige. Men nu finns det ju ganska mycket böcker. Nu i samband med att jag skriver en ny bok så har jag frossat i nya böcker. Så det finns rätt mycket litteratur utomlands ifrån, från England och USA. Så här. Vad det gäller vilda växter så kan man ju läsa mina böcker.
Ja, men de måste jag rekommendera. De verkar helt fantastiska.
Ja, men tack. Och sen så, och den som jag nämnde som heter Lisens gröna värld, den finns inte på förlaget längre, men den kan man beställa från mig. Men sen så, och så vill jag bara nämna, jag har gjort en onlinekurs också om vilda växter. Det står om den på min hemsida, lifebylisen.com. Men framförallt så börja där du är. Alltså, har du en liten örtagård eller en balkong eller ett köksfönster, börja med att plantera kanske, ha en basilikaplanta. Basilika blir man glad av. Det är en jättebra ört att äta när man är liksom deppig. Gör en pesto, liksom. Den räknas som en sån glad ört. Men att man börjar där du är, gräv där du står, käka om det är maskrosor som finns i din närhet, så käka maskrosblad liksom. Och nässle, börja med det som du, börja bli nyfiken på det som finns omkring dig, och läs på om det. Och sen försök inte att lära dig 30 nya örter på ett år, utan jag har hållit på sen jättemånga årtionden, och lär mig nytt hela tiden. Så ta en växt i taget och verkligen, men ta, börja med en växt och plocka den, pressa den, gör en bild av den, fota den, sök på nätet allt du hittar. Det finns, jag kan rekommendera, det finns en jättebra hemsida som heter Herbal Reality. Som drivs av bland annat Simon Mills, som är, han är läkare och naturläkare. Han jobbar också med, han är sån här, jag har sett upp till honom alltid, och så jobbade han med Pucka, så jag blev lite starstruck när vi började jobba ihop. Och Sebastian Paul skriver där, och där kan du läsa jätte, och de fokuserar väldigt mycket på forskning, så de har jättemycket bra, lättillgänglig information där. Så den är en bra källa.
Fint.
Att gå till. Men verkligen så här, ja, men kolla, läs på om växten. Skriv ner när du smakar på växten och du har kollat att den inte är giftig. Skriv ner dina egna iakttagelser. Är den söt, sur, salt, bäsk, stark, syrlig? Hur smakar den? Var växer den? Var växer omkring den? Gör te på växten. Lägg växten i badet. Gör en kryddblandning på det. På den, verkligen häng med den här växten, lär känna den.
Vad fint, det är ett sätt att ta in den. Jag ser verkligen som att man nästan skapar som en liten, du vet, journaling, en liten bok för örter där man kan skriva ner om varje, ja, och användningsområden, hur man känner sig när man tar den och efteråt.
Och verkligen kombinera det med att läsa på om vad det finns för liksom, fakta. Titta på hur man använde växten kanske på 1700-talet eller på medeltiden. Ibland är det jätteknasiga saker, men ibland så är det också sånt som forskningen idag har bekräftat stämmer, som i lavendel till exempel. Så, för det är ju verkligen, kunskapen går via alla våra sinnen. Smaka på den, lukta på den, titta på den, känn på den. Hur ser den ut? Kolla detaljer. Att rita av en växt, det har jag fått göra på nästan alla utbildningar. Man får sitta och rita av, och jag hatar att rita. Så jag är så dålig på det. Men det är otroligt bra, för att man blir väldigt uppmärksam på detaljer. Så man kommer alltid att känna igen den växten sen. Och när du reser, hitta folk som kan. Och be att få gå ut med dem i naturen eller i deras örtagårdar. Och liksom, så.
Fint. Jag blir själv väldigt, väldigt, väldigt taggad på det här nu.
Ja, kul.
Så tack för den här kunskapen. Och en sista jag bara vill fråga. Din favoritört eller växt just nu, och varför?
Nej, men det är nog rosmarin. Rosmarin och nässla, tror jag. Men det har varit väldigt mycket rosmarin den här vintern. Också mycket för minnet och koncentrationen. Eftersom jag är 57. Och har en ganska hårt lagrad hårddisk. Den är lite överbelastad. Det kan ta lite tid ibland att hitta ord och så här. Kan bli lite glömsk.
Du, jag känner mig så mycket i det här. Det är det. Jag har haft liksom mom brain, men det här också gör med att jag har haft massa matintolerans, som är sådana hjärndimmar när man inte hittar ord. Alltså jag tycker, det är därför Lion's Mane, som jag har tagit in den, då vet att rosmarin är någonting jag ska ta in också.
Rosmarin. Och jag blir glad och liksom jag, den här doften. Jag blir glad av rosmarin helt enkelt. Jag sticker ner näsan där en grå novemberdag och blir bara så här, ja. Och den känns stark. Jag har behövt det här senaste halvåret, växter som gör att jag får lite så här jävlar anamma. Och då har jag använt bland annat den och röllika när det fortfarande gick att plocka. Jag torkade ingen tyvärr, men rosmarin just för cirkulationen, och så blev jag pigg, glad, varm. Ja, den tycker jag är toppen.
Underbart. Tack snälla för all den här kunskapen. Jag vet att jag bara suttit här och sugit i mig allt som en svamp, för att jag är så intresserad av alltså, hälsa, välmående, kost. Det har ju varit med mig i 15-16 år, och jag känner att det här med örter, växter, det är liksom mitt nästa steg att ta mig ut i naturen här och att själv börja ta in och förädla.
Roligt. Och lycka till med din örtagård.
Tack.
Ja.
Så jättemycket. Och jag tänker, om man är intresserad av dig nu och vill veta mer, för jag har ju sett att du har lite vandringar, lite kurser. Hur kan man komma i kontakt med dig? Vad erbjuder du just nu?
Precis. Just nu är det vinter och jag skriver bok. Men annars så har ju jag... jag vet inte riktigt hur våren ser ut ännu, men man hittar mig på min hemsida som heter lifebyleason.com. Och där finns det också en länk till den här onlinekursen som jag har gjort. Man kan köpa den. Där finns också mina böcker. Och där lägger jag också upp vart jag har kurser och när. Så det är väl det. Och så finns jag på Instagram såklart. Och eftersom jag då inte är så jätteflitig på sociala medier, så är jag inte där hela tiden. Men jag försöker lägga ut lite, när jag får lite inspiration sådär, om växter. Lägga ut lite sånt. Och där kan man också kontakta mig.
Jättefint. Tack snälla du. Och jag kanske kontaktar dig sen när det är dags för att anlägga den här örtträdgården.
Ja, men gör det, så kan vi prata om allt du kan göra med växterna.
Underbart. Tack snälla Lisen för att du kom och gästade Holy Crap.
Ja, men tack så jättemycket. Roligt att få prata med dig.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.